Handikapprörelsen kämpar hårt för nya lagar mot diskriminering. Men när lagarna har antagits, vad gör man då för att de faktiskt tillämpas? Jag sitter i projektet Lagen som verktygslokaler i Farsta med Emil Ertman som är projektledare. Ni arbetar just med att lagarna ska tillämpas.
Mm. Det är viktigt att använda lagar. En lag i sig är liksom inget självspelande piano som gör allt arbete, utan vi medborgare och människor i samhället måste anmäla enligt lagarna och driva fall tillsammans med jurister för att det ska bli så kallad rättspraxis, alltså domstolsutslag av i olika instanser. För det är då man vet vad en lag egentligen är värd. Lagar är ofta ganska löst hållna, väldigt fina ord och så. Men vad det konkret innebär, vad gränserna går för vad man till exempel kan kräva för anpassningar och så, det bestäms av domstolarna. Och därför är det viktigt att man inte slår sig till ro när det finns en lag. Och det har ju lite varit en sån tendens att vi i funktionshinderrörelsen jobbar hårt för att nu vill vi ha en ny lag om det här eller en lagändring. Och sen när vi har den där så är det inte så många som använder sig av lagen.
Och lagen som verktyg, det är dels en ideell förening som driver rättsfall, som samlar pengar till en processfond. Det är också ett arvsfondsprojekt som du leder och som arbetar med att bygga upp den juridiska kompetensen kring funktionshinder, diskrimineringsfrågor. Den behöver stärkas, den juridiska kompetensen.
Mm. Ja, jag själv är ju kommunikatör och pedagog mer än jurist från början. Så jag jobbar ju med hemsidan lagensomverktyg.se att skriva om de här rättsprocesserna som finns på diskrimineringsområdet. Särskilt när det gäller bristande tillgänglighet. Och vi har ju projektet Lagen som verktyg två jurister som jag jobbar väldigt nära. Så projektet handlar om att bygga upp kunskap och information. Sen finns det en förening, eftersom vi projektet inte får driva fall till domstol för finansiären, så finns det en förening som får göra det man vill. Och där drivs nu ett tiotal ärenden och för medlemmarnas räkning. Det är också då frivilliga eller mer eller mindre frivilliga advokater som hjälper till då i ett nätverk av jurister som kan hjälpa till att driva fall.
Och det är viktigt att människor anmäler.
Ja, det är flera skäl till att man ska anmäla det man upplever som kränkande diskriminering. Dels är det för att det ska bli synligt i samhället att det finns diskriminering. Om ingen anmäler så tänker beslutsfattare så här, men det finns ingenting. Independent Living Institute som har funnits sedan 90-talet har också sedan 90-talet haft en anmälningstjänst. Och då kan man anmäla där och det går det till diskrimineringsombudsmannen också. Men fördelen på anmälningstjänsten är att det blir synligt på nätet. Inte ditt namn eller så, men den som är anmäld, om det är en skola eller ett företag eller så. För att det som åker in bara till diskrimineringsombudsmannen är väldigt svårt att få en överblick över. Vad är det för problem som människor möter och så vidare. Sen om du vill att ett ärende ska så att säga, drivas till exempel av föreningen Lagen som verktyg eller av något annat funktionshinderförbund eller av någon juristbyrå eller så är det viktigt att det finns en beskrivning av händelsen och det gör man ju i sin anmälan. Sen är det också viktigt att tänka på om man nu vill att det ska bli ett rättsfall att man har någon dokumentation, någon bevisning. Ofta är det bra att spela in till exempel samtal eller spara mejl om det har varit en skriftlig kommunikation och så. Och därför är det bra att ibland tänka lite innan att nu kanske det kommer att bli någon diskriminering här och att jag då sätter på min bandspelare eller så. Och man får ju spela in samtal där man själv är med.
Och du har ju egen erfarenhet av det här. Du har anmält själv.
Jag brukar anmäla när det är inte är utrop på bussen eftersom jag inte ser den här skylten. Och då är det så att för att få en stark bevisning så bör man på något sätt spela in det och kanske också samtalet med chauffören. För att om de säger att ja, men jag ropar ut istället för att det är trasigt, då är det juridiskt sett en ersättning som kan räknas, tror jag. Utan det måste vara att det absolut inte finns någon lösning att säga att nej, jag tänker inte sätta på det. Vilket har hänt mig och det har anmält. Sen är det så när du anmäler så är det ju inte så att automatiskt alla anmälningar leder vidare till en rättsprocess. Utan det är en ganska lång kedja av händelser. Och så det är vissa anmälningar och händelser som vi tittar på som är särskilt intressanta. Och då kontaktar vi kanske dig. Eller att en förening eller så gör det. Så kan man se om det finns någon jurist som kan hjälpa till och driva det här. Ska man sen driva till domstol, alltså lämna in en stämningsansökan och så det är ytterligare överväganden man måste göra. Som enskild person så är det inte alltid rekommenderat att man stämmer någon på höga skadeståndsbelopp och så, eftersom man kan riskera att få betala motpartens rättegångskostnader om man förlorar. Så att det är jättebra att man har rättslig hjälp i ryggen. Och där kan ju organisationer och föreningar sedan 2009 driva medlemmars fall. Man har så kallad talerätt. Men man kan ju också gå till andra juristbyråer och så fråga om man kan få sådan hjälp. Det är inte alltid det behöver kosta jättemycket. Men man måste överväga noga hur man går tillväga.
Och om man driver sin fråga genom en förening eller via en juristbyrå, då riskerar man inte att behöva betala motpartens rättegångskostnader.
Nej, precis. Det får man kolla upp då. Men i föreningen med lagen som verktyg så är ju det själva grundidén att den här processfonden, alltså föreningens pengar, betalar det. Så att då betalar man egentligen bara sin medlemsavgift i föreningen. Så att det är sådana lösningar man måste hitta. Men det är en väg att gå. Sen finns det andra föreningar som har andra lösningar.
Och vad är det för fall som drivs just nu?
I projektet där vi jobbar med information så bevakar vi de rättsprocesser som pågår i svenska domstolar. Så det finns ganska mycket analyser och så av det på hemsidan. Några fall som drivs via föreningen är just det jag nämnde förut, är det bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken och ett fall med uteblivna hållplatsutrop och så. Sen finns det också skolfrågor som är väldigt vanliga att man anmäler, och det är elever med dyslexi som inte får använda sina hjälpmedel vid prov. Jag vet inte om det kan finnas paralleller till andra. Men där är det så att det anses av jurister kunna vara diskriminering. Att bli fråntagen sina hjälpmedel vid proven. Och det är ett fall som drivs av flera byråer tillsammans. Då, och där flera familjer nu har ställt upp att vara så kallade klienter.
Och det här är ju någonting alltså relativt nytt i Sverige. Att man driver saker i domstol och driver rättighetsfrågor och mänskliga rättighetsfrågor i domstol istället för att driva frågor som rent politiskt.
Ja, man ska inte. Ja, precis. Vi har ju olika traditioner i olika länder, men man ska inte skilja mellan politik och juridik så mycket, utan det är att driva rättsfall är ett sätt att påverka och att sätta frågor på kartan. Alla vet ju att har man ett rättsfall i en domstol så blir det medieutslag. Och har man en person där som folk får sympati för och en motpart som man inte får så mycket sympati, så är det något som kommer uppmärksammas i media. Så det bör man tänka på. Och också välja fall som organisation då, som ligger i linje med det intressepolitiska arbetet. Det viktiga är ju inte att individen får ett högt skadestånd, utan det viktiga är att en fråga drivs för att få en förändring i samhället. För det kan vara väldigt effektivt att genom ett domstolsutslag så ändras en praxis till exempel på en myndighet. Och att en person driver ett fall, det kan betyda att tusentals får det bättre. Så det slutgiltiga målet för oss är ju såklart att det är inget självändamål att driva domstolsprocesser, utan målet är att förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning och få en bättre jämlikhet i samhället och delaktighet och så vidare.
Och när människor driver mål och sen slutar det kanske efter många år med att man förlorar, och då kan man ju känna att det här tjänar ju ingenting till.
Ja, man ska ju veta att det tar väldigt lång tid. Det kan ta många år att driva ett rättsfall. Och om det går till flera instanser så kan det ta väldigt många år. Så man måste ha tålamod. Och det kan sluta med att man förlorar då. Men det behöver inte vara bara negativt. För att du får ett utslag från en domstol som säger att det här är vad lagen säger, så betyder det att man vet det och då kan mer intressepolitiskt driva en ändring av den lagen. För att har man inga domstolsutslag så vet man inte vad lagen kräver. Så att även negativa domar är bra på det sättet att man då vet vad man ska driva för lagändringsförslag.
Och med det så tackar jag Emil Erdman på Lagen som verktyg.